Jag vill kolla att micken är på. Ja. Ni hör mig. Kan presentera mig lite grann först. Jag känner igen flera ansikten här, men en del har jag inte träffat förut, tror jag. Signe Malmsten heter jag. Jag jobbar i Missionskyrkan i Vänersborg. Jag har gjort det i 2,5 år snart. Jag har också jobbat som pastor i 2,5 år ungefär. Innan dess så har jag läst till pastor förstås i Örebro först. Känner till Björn lite grann från den tiden. Han var pastor där i kyrkan som satt ihop med missionsskolan där jag läste. Och sen har jag läst i Stockholm också då. Och bor i Vänersborg med min man Oskar. Är 30 år, fyller 31 och brukar få höra att jag ser yngre ut än vad jag är. Senast förra veckan så när jag skulle köpa medlemskap på Friske så undrade de om jag ville ha det billiga priset som var om man var under 20. Men nu börjar jag kanske komma upp i den åldern när det är en fördel att se yngre ut. Men för er som tänker att hur hon hunnit läsa till pastor och jobba i 2,5 år om hon bara är 20 år, så kan jag säga att det är jag inte. Jag ska börja med att läsa ett bibelord från Johannes evangeliet. Och det är från kapitel 4, vers 46. Han kom alltså tillbaka till Kana i Galileen, där han hade gjort vattnet till vin. En man i kunglig tjänst hade en son som låg sjuk i Kafarnaum. När han fick höra att Jesus hade lämnat Judén och var i Galileen sökte han upp honom och bad honom komma ner till Kafarnaum och bota hans son som låg för döden. Jesus sa till honom, om ni inte får se tecken och under så tror ni inte. Ämbetsmannen sa, Herre, kom innan mitt barn dör. Jesus svarade, gå hem, din son lever. Mannen trodde på vad Jesus hade sagt och gick. När han ännu var på väg hem möttes han av sin tjänare som talade om för honom att pojken levde. Han frågade då vid vilken tid på dagen han hade blivit bättre. Och de svarade, igår vid 7:e timmen lämnade febern honom. Då förstod fadern att det hade hänt just när Jesus sa till honom, din son lever. Och han kom till tro liksom alla i hans hus. Detta var det andra tecknet. Och Jesus gjorde det när han hade kommit från Judén till Galileen. Vi ber tillsammans. Jesus, tack att du vill möta oss just nu. Tack att du är här. Att vi inte behöver be om din närvaro. Att du är här mitt ibland oss. Vi ber att du rör vid våra hjärtan så som du vill idag. Amen. Jesus kommer tillbaka till den här platsen där han har gjort sitt första under enligt Johannes. Och som Johannes beskriver det i alla fall, så är det första undret där Jesus gör vatten till vin. Och så kommer en man i kunglig tjänst, står det, kanske i Herodes tjänst då, som har hört om att Jesus är på väg och skyndar dit för att få en chans att möta Jesus. Och den här mannen har ju ett väldigt desperat ärende, kanske det mest desperata ärende som man kan ha. Hans son ligger för döden. Och så kommer han med sin förfrågan till Jesus. Han vill att Jesus ska följa med honom till Kafarnaum till hans son som är sjuk och göra honom frisk. Och då kan man tycka att Jesus svarar lite märkligt när han vänder sig till mannen och säger, och till de andra som lyssnar också, om ni inte får se tecken under så tror ni inte. Man kan ju känna att det är ett dåligt tillfälle att försöka undervisa mannen på det här sättet, att han inte ska be om tecken under. Men mannen, han verkar inte bry sig om, han besvarar inte ens det som Jesus säger där, utan han säger bara, Herre, kom innan mitt barn dör. Jesus går inte till Kafarnaum, åtminstone inte då. Istället så uttalar han bara orden, gå hem, din son lever. Mannen hade inte, det fanns inga telefoner, han kunde inte skicka ett sms och kolla, stämmer det som Jesus sagt att min son nu blir frisk? Utan han fick liksom bestämma sig för att tro på det här, och han trodde på det här, och så började han gå hemåt. Och så kommer de och möter mannen, och så får han veta att hans son är frisk, och så frågar han, när hände det? När blev han frisk? Och så får han veta att det var precis i samma ögonblick som Jesus uttalade de här orden så blev hans son frisk. Och alla i mannens hus kommer till tro. Den här söndagen så har jag valt att predika över det temat som är kyrkårets tema den här söndagen, som är Jesus skapar tro. Där den här texten från Johannes finns med. Och när det gäller tro så tar ju Johannes upp förhållandet här mellan tecken och tro. Jesus gör tecken, han helar och han upprättar människor. Samtidigt som man då säger lite grann nästan med en suck här känns det som. Om ni inte får se tecken och under så tror ni inte. Och så säger han lite senare i Johannes evangeliet, du tror därför att du har sett mig. Saliga de som inte har sett men ändå tror. Men visst är det väl ändå viktigt att vi får uppleva Gud. Som det står också i det Johannes skriver i ett av Johannes brev. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er. Vår tro handlar ju faktiskt om vad vi har sett och hört. Och då är ju inte under och tecken helt oviktiga. Och Jesus han gör ju också tecken för att människor ska komma till tro. Många av de som kommer till Jesus och ber om hans hjälp, de har ju fått höra berättelser om hur Jesus har helat, hur han har upprättat människor på olika sätt. Och därför vågar de frimodigt be Jesus om samma sak. För vittnesbördet om vad Gud har gjort, det skapar ju tro. Men ändå så verkar det vara någonting som Jesus lite grann försöker varna dem för. Faran i där tron blir beroende av upplevelserna. Där det kanske egentligen har sin grund i, om jag inte får se detta, då kan jag inte tro. Eller att vi söker de häftiga upplevelserna mer än vad vi söker relationen till Jesus. Så samtidigt som Jesus gör under så att människor kommer till tro, så är det lite grann som han skapar också frågan, hur ska vi be om det här med tecken och under? Det här som Johannes berättar om, det handlar om att Jesus gör under och väldigt specifikt här om helande. Det handlar om att Jesus helar. Och vi vet ju i olika kyrkor, i olika sammanhang, så kanske vi predikar olika om helande, vi praktiserar olika, vi har lite olika sätt att predika kring det här. Oavsett hur vi tänker, hur vi praktiserar när det gäller helande, så berättar Johannes om en situation som liksom ställer det lite på sin spets. Den här mannen verkar inte bry sig om eller ha tid att fundera. Ska jag be om helande eller inte? Vad händer om det inte sker? Hur ska jag be? Utan han kommer bara till Jesus med, Herre, kom innan mitt barn dör. Den här mannens son ligger för döden. Vem ska han vända sig till om inte till Jesus? Johannes han pratar mycket om liv. Han börjar sitt evangelium med att säga, i ordet var liv. Och han använder ordet för att beskriva Jesus eller beskriva när Gud blir människa. Och så säger han, i ordet var liv. Strax innan den här mannens son blir helad så möter Jesus en samarisk kvinna vid brunnen som är där för att hämta vatten. Och Jesus säger till henne, den som dricker av det här vattnet blir törstig igen, men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Och Johannes skriver också inledningen till ett av sina första brev. Det som var till från begynnelsen, det vi har hört, det vi har sett med egna ögon, det vi har skådat och har tagit på med våra händer, det är vårt ärende, livets ord. Ja, livet blev synligt. Vi har sett det och vittnar om det. Och vi förkunnar för er det eviga livet som var hos Fadern och blev synligt för oss. Johannes, han vill berätta att Jesus är Gud genom att berätta att Jesus gör det som bara Gud kan göra. Ge liv. Johannes, han berättar om det eviga livet som vi får ta emot. Och så berättar han om livet som bryter in i vår verklighet här och nu. Därför berättas det om under och helande, om människor som uppväcks från de döda, om Jesus själv som uppstår från de döda. Gud ger liv i det som är dött, i anden, i själen, i kroppen. Han ger liv. Det kommer bli fullkomligt en dag, men vi får uppleva det redan nu. Johannes menar att redan nu får vi ta emot det eviga livet. Det är inte bara något som händer där borta, utan vi får ta emot livet redan nu. Jesus säger lite tidigare i Johannes evangeliet, precis innan den här händelsen som vi läste: lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. Den som skördar får sin lön. Han bärgar grödan till evigt liv. Så att den som sår och den som skördar kan glädja sig tillsammans. Här gäller ju ordet att en sår och en annan skördar. Jag har sänt er att skörda där ni inte behövt arbeta. Andra har arbetat och ni får lönen för deras möda. Gud vill ge liv och Guds rike bryter in. I och med att Jesus kommer så kommer Guds rike. Och han säger, det händer nu. Lyft blicken och se. Men så säger Jesus också: det är tänkt så att den som sår och den som skördar ska kunna glädja sig tillsammans. Jag har sänt er att skörda där ni inte behövt arbeta. Andra har arbetat och ni får lönen för deras möda. Vi ber om under och tecken. Ibland så får vi inte vara med om det där som vi längtar efter och se i våra egna liv och i andras liv. Och ibland kanske det känns som att alla andra får vara med om det där, men jag får inte vara med om det. Men då är det befriande ord från Jesus. Det är ingen värdering eller skillnad mellan den som sår och den som skördar, utan tanken är att de ska få glädja sig tillsammans. De har båda del i skörden, och kanske har du varit och förberett någonstans där någon annan har fått ta del av skörden. Nu är det förstås inte så att det är vi som gör att det blir ett under, att det sker ett under, utan det är Gud som gör det. Som Paulus skriver om att vi kan vattna och plantera, men det är Gud som ger växten. Vi vet att Gud vill ge liv. Men vi vet också att det inte alltid händer, och vi förstår inte alltid varför. Självklart är att vi ska be. Och jag tror att vi kan be konkret, eftersom Jesus beskriver bönen som att be, att bulta, att söka. Han säger på andra ställen att vi kan vara påträngande, att vi kan vara envisa med våran bön. Så jag tror att vi kan be till Jesus så som vi känner det. Men går det också att hitta en tillit till Gud som bär genom allt, även när vi inte får det svar som vi önskar? I sitt vinterprat i slutet av, precis i slutet av förra året, så pratade Thomas Sjödin mycket om ljus och mörker och om tillit. Då berättar han om en toalett som finns utanför hans kontor där han jobbar. En toalett som han säger är en prövning i tillit. Det är en toalett som har ett sånt där automatiskt ljus, ni vet, som tänds när man kommer in. Men det tar några sekunder innan det tänds, berättar han. Och så har han sitt kontor där han kan sitta och se vilka som liksom går in och ut och sådär, så att han har lite uppsikt. Och så ser han hur folk går in, så händer inget, så går de ut igen och så letar de efter lysknappen och så går de in och så fortsätter det sådär. Och då säger han då att han brukar sticka ut huvudet och säga: gå in bara, ljuset kommer att tändas. Och han pratar om det som tillit. Att i mörkret våga lita på att ljuset kommer. Våga ta klivet in. Ljuset kommer att komma. Mannen som kommer till Jesus med sin son som är sjuk brydde ju inte sig så mycket om det där Jesus sa, verkade som, ifall det var rätt att be eller inte, om det skulle hända eller inte, utan han vände sig helt enkelt till den enda som han tänkte kunde hjälpa honom i hans situation. Han hade hoppet om att Jesus skulle vara ljuset i hans mörker. Och det är som Simon Petrus säger till Jesus, en av Jesu lärjungar säger till Jesus: Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Jesus skapar tro är temat idag. Och jag tror att Jesus här vill skapa tro på vad han har makt att göra, att förvandla och befria oss. Men också fylla oss med en tillit till honom. Att våga lita på att han kan bära i allt. Även när svaret kanske inte blir som vi har tänkt eller förväntat oss. Det innebär inte att Gud inte verkar, att Gud inte gripit in. Och vår bön kan få vara att vi ännu mer ska få ögon att se vad Gud gör. Och få häpna över hur ofattbart mycket kärlek som han vill ge till oss, till den här världen. Jesus, han tar alla tillfällen att skapa tro, att skapa relation, att skapa tillit. Amen.